Hej på er! Äntligen så är jag tillbaka efter att ha varit så pass sjuk i rösten att jag inte kunnat läsa in några avsnitt förrän nu. Vi ska få höra om en studsboll under sängen. Ett japanskt spöke som tar livet av barn om man råkar titta på det. Välkomna till Hemsökt. Jag heter Sebastian Krantz. Om du letar efter spöken, titta gärna ner, bakåt åt sidorna. Men titta inte uppåt. Hon hatar när man stirrar. Jag kan inte röra mig, andas eller höra någonting. Hade jag vetat att det skulle vara så kallt, ensamt och mörkt så hade jag valt att bli kremerad istället. I min mobil hittade jag en bild på när jag sover. Jag bor ensam. Du vaknar mitt i natten och sträcker dig mot lampknappen. En annan hand är redan där. Min dotter gallskriker nätterna igenom. Jag går till hennes gravsten och ber henne sluta. Men hon fortsätter bara skrika. Jag går och lägger mig i min varma säng efter en lång dag. När jag vaknar håller en sjuksköterska ner mig och försöker berätta att allt bara var en dröm. Jag vaknar av det mjuka ljudet av jord som landade på min kista. Ingen hörde mina skrik. Du hör skrik utanför dörren, men du kan inte öppna ögonen eller röra dig. Jag hade just läst klart en lista med korta spökhistorier. Jag tittade åt vänster. Där stod hon och stirrade på mig med ett kallt leende. Jag är en logisk person. Jag förlitar mig på vetenskapliga bevis och fakta framför tro, och i det här fallet det paranormala. Det här är en berättelse som tar sin början då jag är barn. Det är nästan 4 år sedan som jag hade kontakt med henne. I början var hon bara en låtsasvän. Ja, en sån där som i princip alla har när man är liten. Min mamma var med på leken precis som vilken mamma som helst skulle vara. Hon lät mig bjuda in min låtsaskompis till middagen. Hon stoppade om henne om kvällarna även om hon kröp ner under täcket så fort mamma gått. Jag kommer inte ihåg när eller vart någonstans jag mötte henne. Men jag minns en morgon då jag vaknade med en liten röd lortig gummiboll i min hand. Sedan dess har hon alltid funnits i mitt liv. Hon var lång och smal, på gränsen till undernärd. Hon hade smutsigt brunt hår och hennes hud var så blek att hennes blodkärl löser igenom den. Luggen dolde ansikten så pass att jag aldrig riktigt kunde se hennes ögon. Och en sak jag aldrig glömmer är doften. Hon luktade alltid ruttet, som ifrån avlopp eller ett dött djur, eller som jag senare skulle förstå, som ifrån en död människa. Men jag avfärdade alltid henne som någonting på låtsas då. Fram tills att jag var 14 år kunde jag se henne. Sen upphörde allt för ett ögonblick fram till igår natt. Det var runt 3 på morgonen. Jag hade just lagt mig och släckt lampan då jag hörde ett ljud. Precis under mig, som ifrån under sängen. Det lät som en studsboll som studsade mot golvet. Plötsligt fylldes rummet av en förfärlig odör. Jag blev illamående, frös till och lyssnade till ljudet ifrån studsbollen. Mitt hjärta slog snabbt och jag vågade knappt andas. Jag var totalt skräckslagen. Jag tog upp min mobil, liggandes på nattduksbordet och tog ett djupt andetag. Lutade mig över sängkanten och tog ett foto. Sen sprang jag för livet utifrån sovrummet och slängde igen dörren bakom mig. Resten av natten spenderade jag ihopkrupen på soffan och ifrån sovrummet hörde jag under resten av morgonen underliga ljud. Katter som morrade och studsbollen studsande. Just nu sitter jag på Starbucks. Just nu vågar jag titta på bilden jag tog. Vinkeln är lite konstig. Jag lutade ju mig över sängen och fotot blev taget upp och ner. Så jag vände fotot efteråt och försökte ljusa upp bilden. Men den visade inte någonting under sängen. Bilden hade tagits innan på en död kvinna liggandes bredvid mig på min huvudkudde. Jag tror inte att jag sover hemma i natt. Hashisha Kusama handlar om ett japanskt spöke som kidnappar barn. Hon bär en lång klänning, en stråhatt och ger ifrån sig ljudet
po, 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 po.
Vi ska läsa upp berättelsen om henne som är hämtat och översatt ifrån scaryforkids.com. Mina morföräldrar bodde i Japan. Varje sommar brukade mina föräldrar ta mig dit för att träffa dem. De bodde i en relativt liten by och deras hus hade en stor trädgård som jag älskade att leka i om sommaren. När vi anlände välkomnades vi alltid med öppna armar och vi ska inte tala om hur bortskämda vi blev där. Sista gången jag såg dem var sommaren då jag var 8 år. De blev glada över att få se mig igen. Och som alltid fick jag en massor av presenter. Efter några dagar kände mina föräldrar att de ville ha lite ensamtid och de reste iväg för att besöka en annan del av Japan. Därmed blev jag kvarlämnad med mormor och morfar. Det var en varm sommardag och jag hade just lagt mig på gräsmattan för att vila en stund. Mormor och morfar var inomhus. En svag bris sköljde över mitt ansikte och jag såg upp mot solen. Det var när jag precis skulle resa mig upp igen som jag hörde ett underligt ljud.
Po, 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 po.
Jag visste inte vad det var för någonting. Jag kunde inte heller urskilja vart ifrån det kom. Det lät nästan som om det var en människa. Som om den bara mumlade ett läte om och om igen i en djup och mörk ton. Jag såg mig omkring och fick då plötsligt syn på någonting på toppen av häcken. En stråhatt. Och därifrån hatten kom ljudet. Den började då plötsligt röra på sig precis som om någon bar den. Den stannade till i en glipa mellan buskarna och jag kunde då urskilja ett ansikte. En kvinnas ansikte som nu trädde fram där mellan buskaget. Jag blev förvånad då buskarna var nästan 2,5 meter höga och jag insåg då att kvinnan måste vara lika lång. Den första tanken som slog mig var att hon gick på styltor, men bara sekunder efter att jag sett henne försvann hon igen. Det underliga ljudet kom tillbaka men blev allt lägre då kvinnan tynade bort. Smått förvirrad gick jag in i huset igen. Mormor och morfar satt i köket och drack te. Jag satte mig ner och försökte förklara vad jag just varit med om, men de brydde sig inte särskilt om vad jag sa. Nästan som om de ignorerade mig tills jag nämnde ljudet jag hört. Mormors ögon vidgades och hon såg skräckslaget på mig. Morfar såg oroad ut och greppade tag om min arm. Lyssna nu. Det här är viktigt, sa han med ansträngd röst. Du måste berätta för oss hur lång hon var. Lika hög som trädgårdshäcken, svarade jag och började nu känna mig rädd. Jag fick fler frågor om var hon stod, vart det hände och hur hon såg på mig. Jag försökte svara på allt så gott det gick. Min morfar skyndade sig då plötsligt till hallen för att ringa ett samtal. Jag hörde inte vad som sades, men jag såg på min mormor att det här inte var bra. Morfar kom stapplandes tillbaka efter en stund och började prata med mormor. Jag måste gå ut ett tag. Du får stanna här med ungen och släpp honom inte med blicken, inte ens för en sekund, sa han. Vad är det som händer? Frågade jag. Morfar såg tillbaka på mig med ett ledsamt uttryck och sa: Det verkar som att Hashisha Kusama har fått tycke för dig. Sen vände han och gick. Jag i min tur vände mig mot mormor igen och frågade henne: Vem är Hashisha Kusama? Var inte orolig, svarade hon. Vi satt där vid köksbordet och väntade på att morfar skulle komma tillbaka. Under tiden förklarade mormor för mig vad som pågick. Hon berättade att det fanns något farligt som jagade området. Att den kallades för Hashisha Kusama på grund av dess längd. På japanska betyder Hashisha Kusama 2,5 meter. Den tar formen av en extremt lång kvinna och ger ifrån sig ljudet
po, 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 po.
En djup manlig röst. Och den uppenbarar sig i olika former beroende på vem som ser den. Vissa säger att det ser ut som en gammal tant som är iklädd en kimono. Andra säger att det är en ung kvinna iklädd ett vitt begravningshölje. Men ljudet förändras aldrig. Det låter alltid likadant. För länge sedan blev den tillfångatagen av munkar. Och de lyckades spärra in den i ett tempel i utkanten av byn. Den blev inspärrad i 4 olika religiösa statyer som kallas Jesus. Som sedan placerades ut i 4 delar av templet. En i den södra, en i den norra, västra och östra. Tanken var att den inte skulle kunna röra sig utanför templet. Men på något sätt lyckades den fly sitt fängelse. Senaste gången den visade sig var för 15 år sedan. Min mormor sa att alla som skådade kvinnan var ämnade att dö inom ett par dagar. För mig lät allt så galet och jag visste inte längre vad jag skulle tro på. När min morfar kom tillbaka hade han en äldre kvinna med sig och hon introducerade sig som Kaysen. Sen gav hon mig ett ihopknycklat pergament och sa: Här, ta denna och håll i den. Därefter begav sig min morfar och kvinnan upp till övervåningen för att göra någonting. Återigen var jag ensam i köket kvar med min mormor. Efter en stund behövde jag gå på toaletten. Jag fick inte gå själv, så mormor följde med. Strax därefter kom morfar och Kejsa ner igen för att hämta mig. De tog mig till sovrummet. Alla fönster där inne var nu täckta med tidningspapper och olika symboler fanns skrivna på dem. Det fanns också en skål med salt i alla 4 hörn av rummet och i mitten en liten buddhafigur av trä på en låda. Det fanns också en blå hink. Vad är hinken till för? Frågade jag. Det är för dina behov, svarade morfar. Kejsan satte mig ner på sängen och sa: Snart kommer solen gå ner, så lyssna noga på mig. Du måste stanna i det här rummet tills imorgon. Du får inte under några som helst omständigheter lämna det förrän klockan 07 imorgon bitti. Jag ska informera dina föräldrar om vad som inträffat. Hon pratade med en så pass allvarlig ton att jag inte kunde göra annat än att nicka. Du måste göra som Kejsan har instruerat, beordrade min morfar mig. Om något händer måste du be till Buddha och du måste låsa dörren när vi lämnat rummet. De gick ut i hallen. Jag sa hej då och låste dörren. I rummet fanns en tv som jag satte på för att försöka tänka på annat, men jag var så nervös jag fick ont i magen. Mormor hade lämnat några risbollar åt mig, men de kunde jag inte äta. Det kändes som att jag var inlåst i ett fängelse. Ångesten och sorgen blev allt starkare och jag la mig ner på sängen och somnade till. När jag vaknade var klockan runt 1 på natten. Jag förstod inte först vad som väckte mig, men sen hörde jag knackningarna på fönstret. Jag fick panik, men försökte lugna mig genom att intala mig själv att det var vinden eller några grenar som orsakade ljudet. Jag höjde volymen på tvn i hopp om att kväva knackningarna. Till slut upphörde det. Efter det hörde jag hur min morfar ropade på mig. Är du okej där inne? Frågade han. Om du är rädd så behöver du inte vara ensam längre. Jag kan komma in och göra dig sällskap. Jag kände hopp och lycka och började springa mot dörren, men stannade hastigt till just innan jag var på väg att låsa upp den. Jag fick gåshud och rysningar över hela kroppen. Det lät som morfar, men på något sätt var rösten annorlunda. Jag kunde inte sätta fingret på vad det var, men jag bara visste. Vad gör du? Frågade morfar igen. Du kan öppna dörren nu. Jag blickade över till en av skålarna med salt som nu långsamt började skifta färg till svart. Jag backade ifrån dörren. Hela jag skakade av rädsla. Jag föll ner på knä framför Buddha-statyn och började be i desperation. Snälla rädda mig. Utanför dörren hörde jag då rösten igen. Och knackningarna på fönstret ökade. Rädslan hade tagit över helt och jag bad gråtandes natten ut. Men till slut skulle morgonen anlända. Klockan 7:30 öppnade jag dörren försiktigt. Utanför stod mormor och Kejsan. När min mormor såg mig bröt hon ihop i tårar. Är så glad att du fortfarande lever, fick hon fram. Jag gick ner till nedervåningen och blev förvånad över att se mina föräldrar sitta i köket. I samma stund kom morfar och slängde ur sig. Skynda er, vi måste röra på oss. Utanför uppfarten stod en stor svart van och väntade. Ett flertal män stod runt bilen och pekade på mig samtidigt som de viskade. Det är pojken. Fordonet hade 9 passagerarplatser. Jag fick sitta i mitten omringad av 8 män. Kejsan i förarsätet. Mannen till vänster om mig vände sig och såg på mig och sa: Du har verkligen satt dig själv i skiten. Jag förstår att du är orolig. Håll ditt huvud nere och blunda. Vi kan inte se den, men det kan du. Öppna inte ögonen förrän vi fått dig till en säker plats. Alla var redo och vi började röra på oss. Morfar körde framför oss och pappa låg bakom i sin bil. Vi körde långsamt och efter en stund utbrister Kejsan. Det är nu det jobbiga börjar. Då hördes hennes böner under djupa andetag och sen rösten igen.
Po, 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 po.
Jag höll huvudet nere men råkade ta en titt utanför bilrutan och såg då en vit klänning som följde blicken. Sen ett upp- och nervänt kvinnohuvud med svart hår och ögon svarta som stirrade in i mina. Sen blev allt svart. Jag vaknade upp liggandes på marken. Bilen hade kört rakt in i ett stort träd. Jag insåg omedelbart att ingen kunde ha överlevt det där. Men det gjorde jag. Bara jag.
Captain Chris at the front of the scene.